här är en alltid podd mellan vänner och andra som man inte känner.
Ska du ta det igen, Mats?
Nej.
Det är jobbigt, för att brukar Josef klippa in någonting skit där i början. Du, det här klipper han in. Hej och välkomna till Snacka brädspel, avsnitt 17. Snacka brädspel är en avslappnad podd mellan mig, Andreas Isberg, mina vänner Josef Sandholm och Mats Jengard. Där vi snackar allt om brädspel, känslor, intryck, vad vi har spelat, vad som är hett, vad som är nytt, allt möjligt. Har något tillägga?
Så säg, vad vi inte har spelat, vad vi skulle vilja spela.
Allt möjligt.
Alltså, så avslappnat är det väl inte?
Nej, det var inte avslappnat intro. Det var länge sedan jag hade introt nu. Mats gjorde så himla bra sist med A och B.
Jag tycker ofta det är ganska spänt och sådär, man sitter och tänker, vad säger de egentligen?
Men det är avsnitt 17. Jag tycker det är jättekul.
Det är kul. 17 var bra det har gått, eller fort det har gått.
Snart är vi uppe på 20. Och avsnitt 20, då är det väl hemlig gäst.
Jajamän. Och det är ju, vi kan ju tisa lite med att det är en gäst som kommer långväga ifrån.
Ja, det är det.
Ja, från andra sidan det stora havet.
Just det. Det blir kul.
Le Grande Océan.
Ja. Ja, men hur är läget då? Det var lite tag som vi poddade sist. Det är 3 veckor sedan, tror jag, nästan.
Ja, det har gått lite långt nu emellan. Men det är allt bra. Det rullar på något sätt i de här märkliga tiderna.
Jag är trött på de här tiderna, tycker jag nu. Nu är det dags snart. Får man börja ses snart, hoppas jag.
Ja, det blir väl ljusare tider. Jag vill säga, både ljusare på dagen och med takt med vaccinering kommer igång. Hoppas jag att vi kan börja spela spel snart igen.
Ja, jag är svacka nu. Jag orkar inte tänka för långt framåt.
Nej, jag och Mats, vi pratade häromdagen lite grann om att vi umgicks ju fram till lockdownen började ordentligt i oktober där, och nu när de regionala rådet gick ut. Men vi tänkte kanske någon gång i mitten av april kanske, om det fortsätter att gå lite neråt. Och till exempel min fru är ju vaccinerad nu, och det är folk i min omgivning, mina föräldrar börjar få vaccin, de är över 65 och sådär. Kanske. Det ser fram emot att börja spela lite grann mer fysiskt också.
Det är ju skillnad alltså.
Ja. Spelar ju en del digitalt ändå. Josef spelar väl, jag vet inte, ni spelar säkert mer än vad jag gör. Josef, har du spelat någonting kul? Förutom Werewolf?
Ja, precis. Jag har massa Werewolf det senaste. Det är så bra nu, för att det är ju så, det här kände inte jag till innan nyligen, men det här daylight saving är sommartid. Det funkar som så att i höstas så var det, då flyttar man ju tillbaka klockan en timme. Och då gjorde amerikanerna det, eller vi gjorde det en vecka före amerikanerna. Mm. Så under en vecka så var det bara 5 timmar mellan östkusttid och svensk tid. Och nu är det till och med så att nu har de flyttat fram i häromdagen, i söndags. Mm. Så nu är det 2 veckor där det är bara 5 timmar mellan. Vilket ju plötsligt, det är inte jättestor skillnad, men det blir lite lättare att spela med amerikanerna. För att det är bara 5 timmar mellan oss. Så ja, nej, men det blir jättemycket. Jag har inte spelat så mycket annat faktiskt det senaste. Det har bara varit Werewolf. Och det är ju fascinerande på ett sätt att det är inte ofta jag spelar samma spel så många gånger.
Men ska inte ni ha mer mörker när ni spelar Werewolf egentligen? Ska vi inte vara för ljus då? Så daylight saving time kan inte vara rätt när man spelar Werewolf.
Nej, just det.
Ja. Men Josef spelar på natten. Man kan spela med
honom. Ja.
Men Mats, spelar du någonting på BGA? Hur går det med din tävling? Du ska ju vinna. Du är med i VM i Kingdom Builder. Eller hoppat av den?
Jag hoppat av den. Jag var ju uppe i
attans
i Norrland en vecka här och sov i tält. Så då blev det svårt att vara med den veckan när jag var där. Så att det var ingen täckning där nämligen. Då blev det svårt. Så då fick jag hoppa av. Ja, faktiskt. Men nej, så det har varit dåligt med spel faktiskt för min del. Sen har det varit mycket jobb sen man kom hem därifrån. För man är ju satt borta från all täckning en vecka, vilket var jätteskönt. Men samtidigt så kommer det ju fattigt tyvärr när man kommer tillbaka.
I jag var glad att du, när du skrev att du var vid liv, tyckte jag var skönt. Man vet ju aldrig när du är borta en vecka. Liksom.
Nej, men det är ju så. Det är ju enda sättet att nå folk var ju satelliten. Mm. Liksom.
Men jag har inte heller spelat så mycket. Och vi tänkte att vi skulle komma till vad vi har spelat om ett tag. Men eftersom vi inte har Vi kan prata lite grann kanske om spel som på ingång. Jag vet att Josef har en hel... Han ringer ibland. Du ringer ibland, Josef, och säger att en massa spel kommit nu. Och sen så hamnar de någonstans vid någon YouTube-kö eller någonting, antar jag.
Men är lång den där kön.
Ja, men jag kan berätta för egen del. Fick ett mejl häromdagen. Man vill säga... förvånad eller överraskad, man har glömt av att man har backat någonting på Kickstarter. Och så nu är The Rival Networks redo att skeppa snart. Så det kommer väl här förhoppningsvis om någon månad eller någonting då.
Två spelarspel då?
Ja, två spelarvarianter av Networks va? Mm.
Ja, precis. Som är ett av mina favoritspel. Det är ju topp 20 liksom. Det är ett jättebra spel. Ganska hårt. Liksom draftingspel där man skaffar... Man driver ju varsin tv-kanal och ska man liksom få bra program och man ska ha programledare och stjärnor och ska man finansiera med reklam och ett komplicerat pussel är det och ganska hårt. Så att jag ser fram emot tvåspelarvarianten här och ser
hur den är. Jättekul att testa och se skillnaden liksom på hur man fått ner det från. Vi har ju spelat fyra på det och det har ju varit fantastiskt kul liksom. Så här, för det blir ändå så att det är mycket draft och interaktion liksom, i vad som händer på brädet eller på bordet kan man säga. Ja. Så det blir kul att se hur de har lyckats få det med sig in i tvåspelarvarianten.
Ja, jag måste säga att jag tycker ju att spelet kanske är som bäst på tre. För att på tre har man lite mer kontroll. Känslan är att eftersom det är draft så liksom, det är lite... Det tar inte lika lång tid med dina turer, vilket gör att du kan försöka ha en liten strategi. Jag vill plocka den och sen den. När man är fyra eller fem som spelar till och med så är det vilda västern. Liksom. Men det är som alla spel. Det, oftast blir det så med hur fler spelare man är, ju mer kaotiskt blir det. Så att,
speciellt med den mekaniken. Jag ser väldigt mycket fram emot att testa det här vid tillfället. För jag gillar ju verkligen alltså draft på två spel, alltså det är en öppen draft där du ligger saker ute på brädet, det är ju kort och sådär, och så väljer du vad du tar, du ser, men om jag tar det då kanske den tar det, men det blir svårt för jag behöver ju båda dem och de kombar med varann och hit och dit och är intressant.
Seven Wonders Duel, liksom. Ja, det är perfekta spelet för det, men jag vet faktiskt inte, jag kan inte så mycket om det här duelspelet nu då, The Rival Networks, utan jag såg att det kom och då backade
det. Nej, men det är jag inte heller bra någon koll så, men det räcker ju med namnet.
Sen, liksom. Mats ska också vara en, jag är ju hans Kickstarter manager här. Då. Men jag hörde nu lite innan på podden att du
jag har ju spel själv på väg in från Kickstarter som inte du vet om.
Ja, det är fruktansvärt. Kan du berätta om något?
Jag har en sidokanal. Precis. Nej, men jag är lite sugen på ett spel som heter Shellfish Stacker som Shem Phillips som har gjort några av mina favoritspel. Han har gjort Architects och han har gjort Paladins och Viscounts. Han som har gjort ett spel här nu där man då är brädspelsamlare och ska fylla sina hyllor med brädspel. Det är som påminner om som Azul, att du väljer alltså en pool med tärningar från ett sånt och så ska du placera dem i din hylla då. Och då gäller det att bygga mönster som gör att du ska så att säga, efter specifika ungefär som vi alltså bygger mönster liksom här också fast på olika sätt och sen är det samtidigt att du har då en 8 kort tror jag, karaktärer som du kan spela som har 1-8 då, som är olika, agerar olika snabbt och ger olika fördelar beroende på, så då är det balansering mellan ska jag vara först eller sist, kan jag spara hit och dit och så här grejer, så att det känns spännande. Azul är ju ett bra spel liksom som är kul, det här kanske blir roligare att få en liten annan twist på det så där kanske.
Det ser ut som det ser ut som Azul fast med lite tema på.
Mm. Kanske ett tema som
brädspelare gillar.
Ja. Och sen är det ju, har de ju gott att säga också med Kickstarter liksom, som med Dice Trace och det är liksom eller vet du, Game Trace är det som gör insertet i spelet liksom och såna här grejer och dual layer boards och såna grejer. Ja, det känns jättebra. Så är man sugen på.
Ja. Men det tar jättelång tid att komma då, eller har du backat det precis?
Jag skulle ha kommit i mars, jag ska komma i mars egentligen, men nu tror jag att det var lite sent så att det kanske dyker upp i april och vi får se.
Jaha, det är inte på Kickstarter nu alltså?
Ja, det var ett tag sedan som jag backade.
Okay.
För det är det värsta annars, att man blir pepp på ett spel och sen så,
Jag kan ta ett till eftersom jag är ju det här precis... Kampanjen avslutas nu på ett spel som heter Stroganoff som är Andreas Steddings nya spel, han som har gjort Hans Tetonica och Gugong, två av mina absoluta favoritspel också, som har gjort det här som där man ska jaga lite hemskt tema egentligen men ändå snyggt fångat jaga päls i Sibirien. Så man ger sig ut och jagar olika djur och ska samla lite set collection och grejer som ser väldigt, väldigt spännande ut. Faktiskt.
Jag får sån dålig smak i munnen bara från den här titeln.
Du tänker på att du inte gillar korvstroganoff, men det
ja,
är
den här dåliga korvstroganoff från skolmaten.
Så här, ja, men jag kan göra en korvstroganoff där jag skulle få en väldigt, väldigt bra korvstroganoff.
Ja, det ser jag fram emot. Ja.
Mm. Alltså Josef, jag tror faktiskt du har ätit korvstroganoff hemma hos mig en gång.
Ja, men den var helt okej. Okay. Men det var fortfarande inget sådär. Ja. Det är någonting, jag tycker man ska äta falukorv rå. Om man börjar steka den så blir den inte lika gott. Den är ja, god
men du ska inte steka den för mycket här. Du ska bara liksom värma upp lite grann så du får lite stekyta sen i... Senap och dill är viktigt att ha.
Ja, men senap är ju gott det. Ja.
Mm. Du får lite så karaktär på såsen.
Nej, men jag tycker spelmekaniken är kul. Jag såg en playthrough på Stroganoff. Det ser ju roligt ut.
Mm.
Jag är nästan lite över... Just nu är jag nästan lite så överbelastad med hjärnan. Jag orkar inte kolla fler playthroughs nu. För det är så mycket spel. Så.
Ja, man ligger
du,
efter,
bara... du kollar ju mycket normalt sett, Josef. Ja. Du hänger ju verkligen med. Du...
Jag somnar ofta till, speciellt John Gets Games, för han har en sån här sövande röst. Han pratar så monotont. Då kollar jag ofta på någon playthrough han kör och så ser jag typ halva och sen somnar jag och sen kollar jag liksom aldrig klart. Men då har jag ändå fått en uppfattning om vad spelet är för något.
Om det är någon som somnar till dina videos så kan man ju höra av sig till våran podd och berätta det, för det vore väldigt roligt att prata om.
Ja, faktiskt.
Nej, jag tror
eller är det någon som kan hålla sig vaken, kan vi ska säga.
Ja, just det.
Kanske kan höra av sig.
Någon har klarat att se en hel video. Nej, men det, alltså jag tror ändå att jag har ju lite mer så här upp och ner. Han är väldigt monotom. Men det är samma när vi spelar Werewolves, så är det vissa som inte då kanske kan vara med eller så. Det blir för sent och så vidare. Då har de på det och så kollar de typ när de går och lägger sig och så somnar de till matchen. Och det kan inte jag göra. Jag kan inte somna till Werewolf för jag blir för involverad och engagerad
okay.
när jag tittar. Men vi har ofta med ett par stycken som somnar halvvägs in. Så där, så.
Ja. Men, Lucas, du, när vi pratade sist, off-podd säger man så, när vi inte ja, poddar. Vi ja. Pratar ju även ibland utöver.
Ja, podden. Precis. Det händer. Ja,
så sa du ni utöver podden?
Nej då. Ja. Josef, jag hörde i alla fall någon pep i mitt öra att du hade massa spel eller du hade fått en laddad spel.
Men det jag är mest tänd på nu är ett spel eller en sak som inte är fysisk som är i om några veckor så släpps helt oväntat Confidential Supply som en nyhet häromdagen. Men det var ingen som var beredd på att de släpper en print and play co-op / solo mode för Keyforge. Man kan ladda ner en typ boss som man kör mot. Så kan man kunna spela Keyforge co-op på två spelare eller solo. Och
det verkar
riktigt häftigt. Det är perfekt liksom de här tiderna. Och jag har ju liksom kommit ifrån Keyforge, men jag har inte spelat på flera månader. Men det här kommer nog få tillbaka mig lite. Det är häftiga är att man kommer alltså kunna spela med alla lekar. För de släpper ett nytt set också i april. Så det är ett sätt att promota deras nya set. Och det setet det blir jag lite halvtänd på. För det är massa nya mekaniker och krånglar till det. Men jag kommer ju kunna dra fram mina gamla lekar. Jag har ju fortfarande typ så här 200 lekar som jag borde sälja när jag inte kommit långt.
Och eftersom det är co-op så kan det vara sen när man kan träffas kan man, alltså, att få in intressera andra spelare i det istället till skillnad från när du försökte intressera mig och gav mig precis. En dålig lek.
Ja.
Och du spelar med din proffslek.
Ja, precis. Ja.
Och jag åkte på så mycket stryk.
Det ska bli jättekul att se. För de skrev också i den här nyheten så skrev de att så här, det kommer vara andra värden i lekarna än vad det klassiskt är mot varandra som är viktiga. Så det ska bli väldigt kul att se mot, de här boss, mot den här bossen då hur, det är inte säkert att mina bästa lekar, som du kan, alltså jag har ju några lekar som är bland de bästa i Sverige liksom, som är riktigt bra. Det är inte säkert de kommer att prestera så bra mot den här bossen, det vet jag inte. Det kanske är andra som man kan då få hitta lekar som har andra kvaliteter. Det är väldigt smart av dem också, för då blir det intressant med de här lekarna man bara har i hyllan eller garderoben som man inte. Så är det jag tänkt på. Det ska bli riktigt kul. Och det kommer jag filma och sådär också. Då. Det kommer bli en ny liten boost för mig med Keyforge. Andra jag tänkt på är ju... Visa här lite.
Vad är det vi får nu? Oj, jag ser vad det är. Jag ser vad det är. Mats, ser du det?
Nej.
Bra podd.
Ja, det är en bra podd. Jag visar.
Dice Game.
Jag har...
Terraforming Mars, Dice Game.
Terraforming Mars, Dice Game står framför mig på bordet här. Och det är en prototyp då från Frick's Games. Men det är riktigt snygga tärningar. De har gjort sådana här liksom urgröpta och så vidare.
Alltså, det är det inte det.
Mm. Ja, jag vet inte. De är väldigt, det är tyngd i dem. Så att, okay. Väldigt fina tärningar. Och
får du lägga upp bilder på detta sen på våran
får göra det. Ja, precis.
På Facebook.
Vi visar här. Ja. Men själva spelet ser intressant ut. Det är en del. Vi har ju spelat det här som prototyp. Jag tror även Mats, var du med i Karlstad?
Ja. Nej, inte Karlstad, men jag spelade hemma hos Andreas en gång.
Ja, just det. Ja.
En och kvar förbi.
Ja, precis.
Så vi har ju liksom spelat det här som prototyp, men det här ser väldigt upphiffat ut. De har gjort en hel del, tror jag, med det sen vi spelade. Alltså det är mycket så här nytt.
Ja, verkligen.
Som är...
Men du, har du provat den här varianten nu, eller?
Nej, jag har inte gjort det än. Den står på bordet några dagar. Det är nästa steg för mig.
För att jag vill minnas att jag, när vi spelade prototypen, det är ju länge sedan nu. Alltså.
2 år sedan någonting.
Ja, och då kände jag väl personligen att det saknade en del. Det hade ju lite Terraformars-känsla över det förstås. Alltså, sakerna med parametrar hit och dit. Men om man jämför med andra bra DICE-spel i samma kategori, liksom, till exempel Nations of Dice Games, så tyckte jag att det hade en del att önska. Liksom, och det var inte där, så att det är kul att du får återkomma till det.
Ja, men det kommer jag göra. Och jag kommer ju filma det här nu. Det är ju det som är planen. Jag lånar det här bara. Jag kommer skicka tillbaka det. Men jag kommer filma det både då, 2 spelare och solo. Då. Det finns en solomod redan också.
Men det är skjutet till nästa år tidigast då? Eller så,
ja, jag tror det. Som jag fattat att det blir en kickstarter kanske nästa år. Då. Eller om de släpper det bara, jag vet inte. Men det är ju en intressant... Jag är ju mer taggad på det här egentligen på ett sätt. Som variant på Terraform Mars än ett kortspel. Då. Sen tycker jag Ares så väldigt intressant nu också. Så att
just det.
Vi får väl se. Men det är en hel hög med spelare hemma. Det blir lite Marvel-tema kommer det bli här en period. Har X-Men Mutant Insurgent kanske det, något sånt.
Ja.
Fantasy Flight som är en re-theme egentligen på Elder Sign. Alltså en sån här Yahtzee-style dice game. Du spöar monster eller fiender genom att rulla tärningar och sen placera tärningarna. En fiende kanske behöver en viss symbol och då placerar du den på kortet. Ska du rulla om de andra om du vill då. Och så finns det negativ symbol du kan få på tärningarna som gör att du tar skada och så där. Det ser ganska intressant ut. Tyvärr har vi inte fått jättebra kritik, men jag ska göra en video på det så vi ser. Nästa i den serien är väl det jag kanske är minst taggad på, men återigen, det ska filmas. Det är Splendor Marvel.
Fruktansvärt.
Jag är ingen Splendor-fantast, men jag måste ändå säga att Splendor kändes ju så själlöst. Det fanns ju inget tema överhuvudtaget i Splendor. Här är det ändå Thanos som ska få de här kristallerna till sin handske så att han ska kunna knäppa med fingrarna och döda hälften av jordens befolkning. Det är ändå någon som...
Okej.
Ja. Nej, vi får se. Det jag är mest taggad på de här...
Fortfarande Splendor.
Lite äldre spel då, men från 2019, Marvel Champions, som jag fått hem också, som är kortspel, som är co-op eller solo, som ser riktigt kul ut, tycker jag.
Jag har ju provat det där. Jag köpte det till min son i julklapp.
Okej. Okay. Ja.
Jag tyckte det var ganska platt, alltså.
Champions,
Men vi har fått bra kritik. Många gillar det ju liksom. Och jag tänkte, var därför jag kände, men det här är ju väldigt kul att testa. Liksom. Jag har inte klickat för mig i alla fall.
Det är levande typen. LCG, det släpps ju fortfarande. Jag har även Ant-Man och någon mer.
Man kan ju köpa olika boosts eller hjältar. Liksom, sådär. Jag har provat solo och har vi spelat en gång. Liksom, och tyckte väl inte riktigt att det tog fart.
Nej, men jag ska testa. Jag tror att jag kommer gilla det. För det finns ju lite så här som påminner lite om sådär Aeons End eller lite sådär, man möter en boss och ska man hitta ett sätt att slå den bossen och ska ha sin utrustning och sin lek och så blandar man runt och det jag inte kanske är så tänd på i det mekaniskt det är det här att du betalar för ett kort genom att diska andra kort, den mekaniken har aldrig riktigt gillat så mycket. Alltså du har 5 kort på handen och så kostar ett av dina kort 2 och då måste du slänga 2 andra kort och det blir ju som en sorts draft i och för sig, så du måste ju då välja vilka kort slänger du där för att du tar tag i när du får upp dem igen, för det går till en Discord pile som blandas leken om.
Ja, de har ett pengavärde och ett annat.
Ja, precis.
De har en kostnad då. Sen är...
Men det är ju ganska vanligt i spel. Alltså,
ja, men egentligen är det som Dominion. Skillnaden är att här så har du har din hand. Det är inte så att du drar 5 kort och så... Alltså, utan du har din hand med kort. Och så väljer du vilka du spelar och sen drar du upp till din maxhand. Så du kan ju ha ett kort som du vill spela senare och då vill du inte använda det för att betala för ett annat kort.
Okay.
Det finns inga rena pengakort om man säger så, utan alla kort är någonting. Och sen...
Jag tänker lite grann på Legendary-spelen. Där har man ju, alla kort där har ju attackvärde eller pengavärde eller både och. Men det, är inte, ja. det blir inte samma sak. Eller?
Nej, skillnaden är väl där att där är ju klassisk deckbuilding att du drar ja. Upp och så gör du något med alla dina kort och sen drar du en helt ny hand. Här så ja. Behåller du dina...
Ja, okej. Okay. Ja, det blir annorlunda. Ja. Får jag prova det någon gång och se.
Ja, men det ska absolut provas. Men jag ser ändå fram emot det så. Sen avslutningsvis ska jag också nämna Dive som jag har en prototyp på hemma då, som släpps i år. Det släpps i april i Europa och sen i USA i maj.
Hör du det, Mats? Nu har han sådana här coola, heta spel
igen. Mm. Ja, men där ute igen i tassemarknaden. Där.
Det händer ju inte så ofta nu. Jag har legat lite lågt faktiskt nu med att ta mig an projekt. Och det här är egentligen ett projekt som jag tog mig an i somras så, när de började planera för det. Men nu har prototypen kommit. Men det ser riktigt snyggt ut. Det är ju sån här... Du ska... Ja, alltså, jag tycker det är så bra som tema. Det ser så snyggt ut med såna havsspel som Aquatica och Underwater City. Så sån här, när det du ska ner under vattnet och så ska du... I det här så dyker man då. Man liksom dyker, det är lite push och luck, tror jag. Man dyker längre och längre. Och sen så är det någon programmering. Så du har en liten skärm som du liksom...
Ja, det ser ut som skärm. Jag ser bilder, lite skärmar och grejer. Ja,
så det är simultant. Så, ja. Jag har inte spelat det, men jag fattar som att man... Vi sitter runt ett bord liksom och så sitter vi där med våra skärmar och så bestämmer jag att jag ska dyka så här långt ner.
Just det. Ja. Men sånt är ju ganska kul. Alltså, när man, ganska, om de är lite snabbspelar sådana spel, när man revealar det man vill göra. Liksom.
Ja. Och sen, ja, det är en mekanik jag verkligen gillar. När ja. Man gör saker bakom en skärm och sen visar alla samtidigt. Liksom.
Ja. Så, ja. Okej. Okay. Dive. Ja.
Det ser lovande ut. Mm. Men ja, och sen är det en helt gäng andra spel, men det får ju komma efterhand på något sätt. Lost Runes of Arnak har ju hemma, Mats. Du har spelat.
Mm. Det är ju kul också om du har några spel att nämna till nästa avsnitt. Nej, ska jag bara.
Jo, men jag kommer ju kunna prata om när jag väl har spelat dem. Det blir lite mer intressant kanske.
Jo. Ja, ja, men det är saker i pipen. Det är alltid kul att höra.
Ja.
Ska vi prata lite grann om saker vi har spelat då? Vi har ju spelat lite spel. Vi spelade ju faktiskt på Board Game Arena innan.
Ja, men det kan vi prata lite om.
Det
ja.
Var kul. Mm. Josef, han var ju Game Master nu, så han lockade in oss. Han har ju spelat tre spel under en timme.
Ja.
Tre spel som vi aldrig sett innan. I alla fall jag, eller inte jag i alla fall. Har du sett, såg du något? Har du spelat något av spel innan, Mats?
Ja, jag hade spelat Draftosaurus, heter det, va? Draftosaurus.
Ja. Så jag vi spelade Draftosaurus, Q-Birds och Bandido.
Jajamän.
Ja, från 2019, 2018 och 2016 respektive. Kolla upp nu innan vi börjar ja. Podda här för fullt. Och, Draftosaurus. Josef, kan du inte berätta lite grann om vad man gör?
Ja. Ja, Andreas blir ju helt lyrisk över det här spelet. Det är som all...
Nej, men jag tyckte det var bra.
Jag har aldrig spelat det fysiskt, men jag fattar det som att alla drar... Det är dinosauriemipel som ser väldigt söta ut och väldigt snygga. Alltså, det är välgjort då. Och så drar man från en påse. Alla drar typ 6 stycken, tror jag. Och sen så väljer man en av dem, placerar på sitt lilla bräde på olika ställen då. Beroende på vissa ställen så vill det vara, ska det vara samma dinosauriesort och vissa ska det vara olika och så vidare, så får man poäng. Och sen skickar man de andra... till vänster eller höger. Och sen så väljer man en klassisk draft. Yeah. Och så kan man ju då se. Jag kan ju se att Mats behöver ju en T-Rex nu. Då skickar jag inte den till honom och så vidare.
Just det. Mm. Ja, jag gillar
extremt den. Snabbt spelat.
Ja, det gick otroligt snabbt.
Jag tror Antoine Bauza. Han är med på Seven Wonders. Liksom, så han har ändå koll på liksom, draftspel.
Ja. Okej. Okay. Ja, det säger, det
så det blir lite som en draft and write skulle jag nästan säga. Alltså, det är ju...
Ja, men jag tycker det känns som en roll and write, fast det inte
ja,
är det. Men
på fast, jag tycker det är, jag tycker det är bra för att vara sådana snabbt spelat kul.
Ja. Man kan tänka på att det är slott också. Jag vet att det har blivit väldigt populärt. Jag tror det är mycket det här med att det är väldigt gulliga, fina. Alla dinosaurier har olika färger, olika form. Och...
Ja, och sen är det lite så här att du... Som du sa, att vissa bor man placera, man vill antingen samla på många av en eller olika. Man vill samla på sådana som motståndarna har. Och,
ja.
Och sen kan man inte alltid placera vart man vill heller. Det rullar sån tärning.
Just det, glömde jag säga. Man slår en tärning och den avgör. Om det är min tur så slår jag tärningen och då avgör den hur ni kan placera. Men jag får placera vad jag vill. Och sen är det någon annan tur att slå tärningen och så går det runt så.
Nej, jag blir tilltalad av den här typen av spel för jag tycker det är kul att... på något sätt, det är en form av riskminimering eller någonting, alltså antingen kan man ju verkligen pusha för att okej, jag vill ha, man fick ju väldigt mycket poäng om man samlade väldigt många av en sort till exempel, och det är ju ett sätt att spela spel eller så, och jag tycker det, jag vet inte, det tilltalar min mattehjärna på något sätt att försöka lista ut vad som är bäst liksom för den här rundan. Är det bäst att gå diversifierat eller bäst att samla på paren eller något sånt där. Lite sand, det är mycket sannolikhet då liksom. Och jag tycker det är kul, det tilltalar mig. Och det är så snabbt också. Det går säkert jättefort även
runt ett bord.
Ja, det tror jag. Ja.
Så är det ju ett ja, liksom bra fillerspel, skulle jag säga.
Om man ska... ja. Men jag, och det är ju ett sånt spel som också jag tycker fördelar. Jag har ju blivit mer och mer som det sista att jag kan se väldigt många fördelar med att spela spel på BGA eller då, digitalt. För att jag menar, fysiskt så skulle jag behöva sitta då och se, vänta nu, jag vill bara luta mig över bordet och se vad har Andreas satt sin dinosaurie, vad är det han samlar på och så vidare. Här har jag ju bara liksom allting siffror färdigt framför mig. Det, jag gillar,
du börjar bli lat. Du börjar bli lat.
Ja. Jag kommer vara helt skadad när pandemin är över. Så kommer inte jag kunna spela brädspel för folk.
Ja, vi ska väl nämna också kanske då att man tycker det låter som det inte är någon variation i spel, så finns det ju två sidor på brädet då. Ja. Så man kan spela typ en vintervariant och någon annan. Och det är olika sätt att samla poäng på, kan man säga. Den vintersidan var ju väldigt, väldigt annorlunda, tyckte jag. Den var svårare att ta in. Den var inte så lika intuitiv, inte för min hjärna i alla fall. Men, ja, det spelar jättegärna igen.
Charmigt lite spel. Ja, Proftosaurus.
Sen så laddade Josef upp Q-Birds, som såg ut som, jag vet inte, 8-bitars...
Minecraft-fåglar.
Ja, Minecraft, ja. Helt rätt. ja... Josef, vill du förklara igen? Eller vill Mats förklara? Okay.
Nej, jag fattar inte. Nej, jag skojar.
Det är ett enkelt lite kortspel, men det har en intressant mekanisk twist, tycker jag. Där du har fyra rader med tre kort i varje som du lägger ut med fåglar. Det finns 8 olika sorters fåglar. Och sen finns det olika antal av de här fåglarna. Vissa är mer sällsynta än andra i leken då. Och du har de här fyra raderna och sen så har du 8 kort på handen när alla börjar. Och på din tur så lägger du ut en sorts fågel som du har, oavsett hur många du har av det. Du kanske har 3 stycken typ ugglor. Då lägger du dem till vänster eller till höger i någon av de här 4 staplarna med kort som redan ligger ute.
I någon av raderna där?
En av raderna. Och då blir det helt enkelt så att om en av de här raderna innehåller, har till exempel en uggla längst till vänster. Och så lägger jag mina ugglor till höger. Det kan vara 1 eller 2 eller 3 eller 4 ugglor. Då får jag ta hem alla de korten som ligger mellan ugglorna till min hand. Och så samlar man på sin hand och så vill man få då, beroende på vilken typ av fågel det är, vissa då, ugglorna kanske är typ en 4. Då behöver du ha 4 ugglor på hand för att kunna göra fly home då, eller skapa en flock.
Mm. Eller flamingo började man 2. Och ja. Så fanns det ju någon anka.
Men har du 3 flamingos, då kan 6. Du skapa en flock där du får spara 2 flamingos och bara slänga in i Discord. Och sen vill du då bygger du liksom en flock med fåglar framför dig. Och där då vill du, den spelet tar slut när någon antingen får ihop 3 av en, alltså 3 kort av en sorts fågel gånger 2. Alltså 2 olika sorters fåglar gånger 3.
Eller 3 ugglor.
Ja, 3 ugglor.
3 flock. 3 flockar. Säger man så, jag vet inte vad jag säger på svenska.
2 flockar som består av 3 fåglar.
Om det är 3 flockar. Mm. Ja, okay. 2 gånger 3 fåglar eller 7 olika.
Eller 7 olika, precis. Det finns 8 olika spel, så det behöver nästan en av varje. Och det är ju det här, jag gillar det här race-momentet, och det som blir så roligt då, det sista jag måste förklara i mekaniken, det är att man kan ju sitta och spara massa kort på hand då, men då kan någon annan tömma sin hand. Och då välja, om man tömmer sin hand, får man välja om man vill dra 2 kort eller om man vill liksom starta om rundan. Och väljer man då att starta om, då blir alla av med sina kort. Och så får alla 8 nya och så blandas leken om.
Jag blev ju av med alla mina kort. Och på raken. Jag satt där och girade där. Men liksom jag hade ankor. Då behövde man 4 ankor för att få 1 flock.
Mm.
Och så behövde man 6 ankor för att få 2 flockar.
Så då blir man ju girig där.
Vill
man
jag hade ju 5 ankor. Det är klart jag vill ha en anka till. Jag bara letade efter att det skulle komma en anka till. Sen bara puff, så försvann alla ankor jag hade. Ja. Det var ju,
så jag ser tyckte... man att någon liksom är på väg. Vi såg ju att Mats var på väg att vinna där. Han laddade upp.
Ja. Men jag kan dra lite parallell exempel då till det vi pratade om för Splendor. Splendor är ett spel annars man kan ladda upp mycket saker med mycket marker och någonting. Men liksom, där finns det ingen begränsning. Man kan ju ladda upp och sen gör man så här dunder saker. Här fanns det, jag tycker kul att det fanns ett sätt som den här reset-mekaniken som du inte kan sitta. Ja, det finns ju säkert många, det känns som att jag har spelat jättemånga andra spel där man kan sitta upp och samla saker på hand bara och sen bara pusha ut liksom, vid tillfällen. Liksom. Här kan man tycka att det var ett lite kul moment.
Nej, men jag tycker det är en rolig mekanik. Och igen då, väldigt snabbspelat. Och man kan spela upp till 5 till och med. Det är ju kaotiskt på ett sätt.
Ja, det är set collection. Det är liksom det går ju hem hos de flesta, hos många liksom, enkla regler. Det här är förmodligen hyfsat jobbigt att spela på ett bräde, tror jag.
Ja, precis. Vi pratar om det.
Det är kort som ska blandas och flytta.
Och blanda. Det var ju fantastiskt att spela på. Kort och så tar man hem 6 kort och så ska man alltså putta ihop den här raden. Ja.
Q-Birds av Stefan Alexander. Han har inte gjort några andra kända spel vad jag kunde se. Mm.
Jag sen så det var ett känt spel heller.
Ja, fått 7,1 på BE från 2018. Ja, det är bra betyg. Mm.
Sen så slutligen då, Bandido. Ja. Kan ju Mats få berätta om.
Ja.
Jag smidade den här, men Bandido var ju började med ett kort eller bricka, jag vet inte vad det är egentligen om. Där det sitter en tjuv med 6 utgångar, va?
Ja, sitter i fängelse.
Och så ska man liksom hindra honom från att kunna rymma ut. Så man ska stänga in honom på något sätt genom att lägga på kort med olika typer av labyrintlösningar. Som det gör att du försöker låsa in honom så fort som möjligt egentligen. Då. Och vi...
Det är rent kooperativt.
Ja, men precis. Man samarbetar, men man får inte prata med varandra i tanke, tror jag. Så du vet inte vilka kort eller brickor man har. Och det gör att det blir ju så här typ att man sitter och väntar. Ah, men nu kan jag stänga igen och lösa det. Och så lägger då någon annan.
Så lägger Josef Andreas, ett dåligt kort.
Nej, Andreas lägger ett dåligt kort för det. Så man får, ha, då var det bara om. Från 1 till 4 på en gång. Så måste man börja stänga till igen. Så att det var väl så här lite små kaos, skoj underhållning ändå. Och så återigen, typ, vad tog det 10 minuter att spela? Så då funkar ju allt.
Men det blir ju roligt när vi spelade, därför att Mats lyckades ju hela tiden stänga av. Och sen så var det Andreas tur efter Mats. Och då ställde Andreas till det så att plötsligt spretade igen en massa utgångar.
Ställde jag till det?
Ja, det gjorde du.
Och så fixade jag till det lite grann och sen löste Mats någonting. Och sen var det Andreas tur igen och då ställde han till. Det var liksom...
Dummaste jag har hört.
Ja, men så här var det i alla fall. 3-4 runder i rad var det så att jag och Josef städade, Andreas kom och förstörde.
Ja. Så. Mm. Nej, men jag har ju faktiskt spelat det här ganska mycket. Jag har en amerikansk kompis då som älskar det här spelet. Han vill spela det hur mycket som helst och det blir så frustrerande. Man tycker att vi är så nära att vinna och sen så går det helt kast och sen vi kör en gång till. Och så det var någon kväll vi satt liksom 4 timmar i sträck och bara så här, vi slutar inte för vi har klarat det. Vi vägrar. Vi ska klara det här skiten.
Mm. Men det här spelet tror jag skulle gå väldigt bra att spela ihop med barn.
Ja, alltså, familjen.
Det hade nog varit väldigt
roligt. Ja, men det tror jag nog. Det
är
nog
och även det vi pratade om i början, Draftosaurus, skulle också funka jättebra, tror jag. Kanske inte Q-Birds, men...
Och Bandido är bara en kortlek, typ.
Ja, jag tyckte det var lite kul. Jag reflekterade när vi spelade där, att, och Mats sa att det kändes lite som... Alltså, spelbrädet utvecklar. Man har ju bara det kortet i början, i mitten. Mm. Och sen så bygger man på, och så stänger man av, och så har man stängt ner. Alltså, man stängt av allt neråt, kan man säga, om man... eller söderut, eller om man säger en av riktningarna, och sen alltid höger, sen bara så rör sig hela kartan liksom åt ett håll, liksom, det bara läggs på nya alltså nya vägar.
Det är kul att se hur det ser ut när man är klar.
Ja, det var ju väldigt så, man fick zooma ut på BGA och se hela, det var ju jättelång så här,
och vi klarade inte.
Nej, vi klarade inte. Lite som Mats sa, det var som Carcassonne, som det kan bli Carcassonne ibland när man spelar, att man brädbordet tar slut.
Fördel här då är väl att man, om du väl har stängt av typ en del, så kan du faktiskt bara ta bort de korten. Du behöver ju inte, se dem egentligen. Om du väl har stängt av, som du säger, åt ena hållet.
Ja, men det är kul att se tillbaka på det sen, tänker jag.
Ja. Jag vet inte hur mycket, det är ganska små, det är väldigt konstig form på de här korten. De är så här avlånga små kort.
Ja, men det är typ en bricka som är typ 3x6 cm, kan jag tänka mig. Något sånt där. Alltså det känns som det, för att de ändå ska ju passa både... Ja, vertikalt och horisontellt liksom, mot varandra på ett sätt som man ska...
Jag tror det är kort i fysiska. Jag har aldrig spelat i fysiska spel. Men...
Det såg mer ut som att det är typ dominobrickor. Liksom,
ja, det har varit mer logiskt. Nu tycker jag på kolla upp. Men jag tycker det har en viss charm. Och det finns även något Bandida som är en uppföljare som inte har spelat. Men det finns en uppföljare till det här också. 6,5 på BG. Mm. Och när jag tittar på lite bilder här nu så är det kort faktiskt. Men som sagt, man en skum form.
Ja. Designat av Martin Nedergaard Andersen. En dansk eller norsk, kanske.
Ja.
Eventuellt.
Ja, precis.
Och eventuellt, ja.
Bandida kom i förra året, 2020.
Ja, okej. Ja, det får vi testa nästa gång då.
Ja, kanske. Ja, om det finns på bygga.
Har vi några andra? Ja. Jag tänkte bara för er som alltså fick precis mejl här, såg jag från Capstone Games, om att det är 25% på Irish Gauge. Eftersom det är...
Vad heter det? Då får man 25%.
Om man, ja, det får 25% rabatt eftersom det är... Vad heter det? Den här irländska dagen är ju St. Patrick's Day idag. Så att om du som är sugen på att köpa världens sämsta spel för 25% rabatt, alltså, så går det bra idag.
Jag kan ju beställa ett om man får 25% priset för att ta emot.
Nej, alltså. Nej, jag vill inte ens då.
Jag måste säga att det här är ju sämsta tipset någonsin, Mats. Amen. Förutom då att ni inte gillar spelet. Men sen är det som idag. Det är inte så att avsnittet släpps idag.
Nej, men det är det som är roligt.
Så när ni lyssnar på detta så kunde ni få 25% rabatt på ett spel som inte Mats eller Josef gillar överhuvudtaget.
Ja, det är ju skitbra tips.
Jag har spelat det ett par gånger. Jag tycker, eller en gång och två gånger. Det är väl helt okej.
Ja.
Kanske.
Ja. Ja. Nej, men det är ju faktiskt så att jag ska spela St. Patrick's Day Werewolf ikväll.
Ja, är det gröna werewolves då, eller vad är det liksom?
Alla uppmanas att klä sig i grönt.
Alla är fulla och dricker och
ja, men det, temat är att det är massa drunks som är roll i, så kommer vara massa drunks. Ja, nej, men vad tänkte jag säga om
ja, det var ett dåligt tips.
Ja, nej, men jag kommer av helt här. Jo, jag skulle säga att det har kommit ett nytt som jag såg Youngest Game spela som heter något annat. Det heter typ Gosh, som är ett annat, det är ett annat land. Som ligger på Kickstarter nu, tror jag.
Okej.
Som är
tipsa Erik i...
Ja, nej, men då jag det sjuka var ju att jag kollade ju, alltså som sagt, jag är lite beroende av Youngest Game, så jag kollar typ allt han lägger ut.
Han är väldigt bra.
Ja, men det är han. Och det sjuka, Iberian Gage heter det, så det är på Spanien, Portugal. Och det sjuka är alltså att jag kollade ju på hela den videon ändå. Och så när jag kollade på när han spelar då tre spelare, då tyckte jag att det här ser lite kul ut. Det går ut räls och så håller man på och köper aktier och så. Men det här var lite småmysigt när han spelade. Jag vet ju att jag skulle inte vilja spela det själv ändå, men...
Nej, men det är som många spel, spelar med rätt sällskap. Ja. Alltså i rätt sinnesstämning.
Ja, och jag måste säga att det finns ju ganska många spel som jag har sett playthrough på. Och så ser man en playthrough och så känner jag så här, ja, det är som att jag har spelat. Typ. Ja, då är jag nöjd. Jag behöver inte liksom spela spelet, utan jag har fått min behållning av spelet gratis och hemifrån i soffan. Det är perfekt.
Mm. Ja. Nej, men vi har ju ingenting mot tågspel i den här podden generellt sådär. Det är ju bara att just Irish Gage hade jag en dålig upplevelse av att spela, så att det är säkert ett bättre spel än
det finns ju ett tågspel som jag skulle vilja spela som är ett dexterity-spel där man håller ett litet sån här tåg och så ska man lasta det med kuber och så ska man flytta det till, mellan varandra.
Ja, det har jag hört.
Och så är det kåp och så går det på tid. Ja. Ja. Och så typ jag behöver lila kuber och då måste jag lasta lila kuber och skicka till mig, så måste jag ta emot det, så kan man bara hålla ett tåg i varje hand.
Ja, så precis. Ja. Det har jag hört mycket kul om.
Ja, men det vill jag spela. Det tror jag har varit jätteroligt spela typ sent på ett konvent.
Du vet inte vad det heter? Nej.
Nej, jag vet inte vad det heter. Nej. Det kom för något år sedan.
Ja.
Det blir dåligt content när vi pratar om spel som inte vet vad det heter.
Nej, så är det. Men vi kan ju prata om ett spel som vi har spelat på, sig, som två av oss har spelat. Vi har ju hemma här hos oss har vi ju... Vi kom ju ut ur det här koop-träsket, eller på att säga. Vi spelade ju Pandemic Legacy.
Ja, ni satt med den, ja, precis.
Ja, och sen så spelade vi ju Agricola. Så pratade jag om det, kanske var förra podden. Kommer inte ihåg. Och nu har vi... Emily fick välja nästa spel, så vi valde att ge oss på Hallertau. Jag pratade om Hallertau tidigare i den här podden. Men nu har vi spelat tre gånger till. Så att jag känner att det kan vara kul att prata om det igen lite grann nu när man har ändå liksom kommit tillbaka till det och känner kanske att man kan göra lite jämförelse kanske. Och så. Jag vet att Mats, du har inte spelat det än.
Nej, jag har inte lyckats lägga händer. Jag är ju sugen som 17 på att spela det. Men vi har inte lyckats. Jag har inte köpt den, för jag känner att det är ingenting jag kommer spela solo, tror jag inte.
Så Hallertau är ju Uwe Rosenbergs senaste stora spel. Han släpper ju massvis med olika typer av spel. Stora och små spel, men det här är ju kategorin stora spel, precis som Agricola och Caverna och Fields of Arl och Fist Rodin och den typen av spel.
Det känns inte så stort, men det tror jag är för att man inte har typ liksom en träbit för varje trä man har, utan man har sån här markör som ja, talar om hur många
spelet teman. Spelet tar mycket plats. Så jag tror att liksom, det tar mycket plats på bordet ändå. Man har ganska mycket saker framför sig, varje spelare.
Och, så mycket bräden har man.
Ja, och sen har de ju... Han har verkligen gått all in på kort i det här. Så att hans spel skiljer sig en del liksom mellan andra. Så här, så att, men här är ju mycket kort, så att det tar ju mycket yta då på grund av alla kort. Så, men bara lite så. Halletau, det är ju ett worker placement-spel. Det är väl den typen av spel som jag tycker han gör. Det är hans bästa. Det är då han är som bäst huvud. Och en till fyra spelare.
Jag var lite kritisk först för att så här, workers är bara små blåa kuber och alla har samma, man har inte spelarfärger, det är lite ovanligt, utan alla har samma.
Ja, men det
såg inte så spännande ut, så ut som någon så Excel-ark, men det...
Ja, men det är lite så här, det är lite streamlinat, han försöker hänga med i utvecklingen och så vidare, så att det spel man har tagit bort hela den här pressen med att man ska mata, som är klassiskt UV-spel, liksom att man ska hålla på och mata sin arbete hela tiden, och man har tagit bort...
Man behöver inte föröka dem heller, eller görs ju automatiskt. Men,
Ja, det görs inte automatiskt. Så att i början av spelet, varje spelare har ju, jag vet inte vad det kallas, community board kallar jag nu. Jag
vet, ja, det är ett hus.
Ett stort hus, ja. Och så bor det sex arbetare. Och så ser man ett litet fönster. Så liksom, i det, man har brädor, så lägger man ett hus, kartong ovanpå där. Och så ett litet fönster. Som, och det man ser i fönstret är så många arbetare man har. Det är en sån här snygg detalj. Liksom.
Ja, men det är snygg detalj.
Och det brädet är ganska brett. Och så gäller det liksom, mycket av spelet handlar om det här brädet. Och man vill flytta brädet så långt till höger som möjligt under sex rundor. Och varje runda så placerar man alla sina arbetare och gör massa saker. Klassiskt UV-samlade.
På ett sätt betalar man faktiskt för mat för dem. För att om du... gör, om du utvecklar din by eller din, liksom, din gård, då kommer du kunna få flytta huset och då ser du högre och högre siffra, så då får du fler och fler workers.
Ja, precis. Så att antingen kan man säga att det är som att man förökar sig eller att man matar dem. Så vi kan säga att det är väl en mix av det då.
Ja.
Så att,
en förmatning. En
abstrakt variant. Liksom.
Ja. Ja, så spelet är, jag gillar, alltså spelet är jättetydligt. Liksom, så här, det finns en player aid som är det 10 faser i spelet. Och första fasen är ta bort alla arbetare från alla actionrutor. Ta bort den översta raden av arbetare på alla actionrutor. Och så säger okej, många actionrutor finns det. Det är också så här, i gamla Grickola fanns inte så många. I Cavernum för lika många. Sen var det hur många som helst i Feast Rodin och så vidare. Här är också ganska många. Det finns 4 kvadranter, kallar de det, i spelet. Det finns, kan det vara en 6 actionrutor i varje kanske? Något åt det hållet, skulle jag säga. 5 kanske? 5-6 stycken. Och så gånger med 4 då, det är ganska många. Och varje actionruta är typ så här. En action kan vara att hämta ett får och få en skinn. Skinn, säger man det? En hud. Skinn.
Hud, ja.
Päls.
Päls.
Jag vet inte vad det är. Ja.
Stundsamt. Få ett skinn.
Eller skinn. Ja, man får ett skinn. Och är det inga arbetare där, alltså står inga arbetare där, så placerar man alltid ut sina arbetare på den rad. Varje ruta har 3 rader.
Ja.
Och längst ner är det alltid en arbetare på varje ruta. Så att är du först dit, så kostar det en arbetare. Och det här som skiljer sig från... Här är lite likt Feast for Odin. Men i Feast for Odin så är det ju att du sätter ut fler arbetare på en action, så är handlingen alltid starkare.
Ah.
Det är inte här. Utan det här är ju lite... Men det känns lite som det, fast det är... Fast det är, inte
det, är det som skapar interaktionen. Att så här, om du är först dit, så kostar det färre arbetare.
Så att om jag satt ut den där, så vill du sätta ut den efteråt, så behöver du sätta 2 arbetare. Och du får lika mycket. Du får inte bättre. Handlingen är inte bättre. Och sen så finns det bara 3 rader. Så det är bara 3 gånger man kan aktivera den per runda. Men till skillnad från hans andra spel, där man hela tiden mellan rundor så tömmer man allting, så tömmer man bara den översta raden i varje ruta, så det blir ju trångt.
Och beroende på antal spelare.
Ja, det finns lite detaljer.
Det finns en otroligt bra skalning, jag måste prata om den. Alltså, jag tycker det här spelet är jättebra solo. Och det är för att du har en liten kortlek, och så drar du i början av rundan ett kort. Och så säger den då, det är 4 spelare, då drar du inga kort, för då rensas alla översta rader.
Ja.
Men säg att vi är 3 spelare, då är det bara i 3 av de här kvadranterna som rensas översta raden.
Mm.
Och spelar man solo, så rensas det bara i 1.
Ja.
Så du kan planera lite, du vet, för det kortet sen borta, så det kommer inte tillbaka, utan du drar det ett annat. Så att i solo så kan du planera, det extremt planerande solospel. Du kan sitta liksom i en kvart och bara tänka igenom att ja, men om jag går dit och går jag dit och sen kommer jag dit och då kommer jag dra det och då kommer det kortet kunna hända och då kommer det kunna hända. Och det här gillar jag. Plus då, jag tycker vi måste prata om det som spelet verkligen skiner på. Det är ju kortspelandet. Alltså, jag vet inte hur vi ska gå in på det, men alltså du börjar spelet med några kort. Det finns fyra olika lekar i spelet med kort. Fyra olika typer av kort. Och så börjar du med några från två av dem, tror jag det.
Ja, du börjar med fyra gateway-kort och ett poängkort. Jag har ju stenkoll på setupen.
Ja, så att, och sen är du då, alla de här korten har, antingen så är de så här, du kan, det är också häftiga grejer här. Du kan spela ut ett kort när du vill.
Ja.
Precis det, när du vill.
Om och, det inte står på kortet.
Om det inte står på kortet, det finns några undantag. Ja. Men, och antingen har korten då så här, antingen säger korten betala någonting för att få någonting.
Ja.
Men de flesta korten tror jag faktiskt säger visa upp att du har någonting. Alltså du behöver bara nå en barriär. Säg att det står 6 stycken vete då.
Mm.
Om du då har 6 eller fler vete så visar du upp kortet och sen så cashar du
in. Ut det då.
Ja, du spelar ut det. Ja, precis. Mm. Ja, precis. Du spelar ut det. Och då får du cash in vad det är. För då får du kanske 2 verktyg.
Ja. Och kanske ett nytt kort.
Och ofta ett nytt kort, ja. Precis. Ja. Och då chainar det här och då blir det här kombobombo. Så att, ja. Och du behöver ha lite flyt också. Men om du då får ett kort som kanske passar in i det du redan har gjort. Du kanske redan har 4 får.
Ja, precis. Ja,
när jag har 4 får så spelar du ut det.
Ja, så det, jag känner ju lite en sån jämförelse med Agricola i det. I medan Agricola har du inte så många kort. Man har ju bara, eller man har 14 kort i början av Agricola. Man har 7 Occupation och 7.
Det är mycket mer swingen än Agricola.
Ja, alltså. Men det jag får lite samma känsla för ändå. För det, Agricola är det väldigt viktigt då. Där ska du hitta din väg framåt bland korten. Här så är det också viktigt, har jag upplevt nu när jag har spelat några gånger tätt in på varandra, att det gäller att liksom, om du inte får ut dina kort så jag lovar den som får ut mest av sina kort.
Man kan ju även dra kort som en handling.
Men liksom, kan man få igång en form av kortcirkulation?
Mm. Det är liksom, jag måste säga det också. Att
små extra handlingar i tiden som ger dig små extra så du kommer lite längre fram.
Vi måste säga viktiga saker, att belöningen på korten kan vara 2 olika saker. Det kan ena kan vara att du får typ poäng eller du får resurser eller någonting direkt. Det andra är att du får en inkomst varje runda.
Ja.
Så det blir också en engine building, för att du spelar ut med korten då får du sen en inkomst varje runda av resurser eller saker.
Ja, precis. Ja,
det eller nya handlingar. Du kan få typ så grödor som en inkomst. Så att du får så grödor ur fas. Alltså.
Ja, det finns ju de har alla med 10 faserna. Så en av faserna är ju inkomst som sker precis innan actionfasen.
Ja.
Och sen typ så här, fas 5 är bara så här, dra ett kort. Ja. Fas 6 är alla tomma fält flyttar upp ett steg. Alla, och sen skörda alla fält. Ja. Det är väldigt så här,
och det är väldigt, väldigt schysst system. Det är det vi har pratat om innan. Med sån här. Om du inte odlar i ett fält så går ju det, blir det bättre till nästa år. Så att säga.
Ja, så det är väl den stora grejen han försöker sig på här nu då. Så att jag har ju... Det är svårt att säga liksom vad som är bäst och alltså hur bästa strategier och så i spel. Det kan jag inte svara på. Men man har plats för 8 fält. Man börjar med 3 från början. Och kan man få mer fält så behöver man inte så på alla. Och då kommer de ticka uppåt. Så de fälten som inte använder en runda kommer bli bättre. Och de fälten som använder av kommer bli sämre. Mm. Och då får man den här crop rotation som de kallar, som är en stor grej.
Och sen kan du då ha ett kort som säger att så här, men, släng 3 fält och så får du någonting. Och det är perfekt om du har använt upp några fält som blivit dåliga.
Mm. Men sen så liksom gör man alla de här sakerna för att kunna flytta det. Vi pratade med huset i början, man såg fönstret. Så slutar varje runda så är den här simultant, man ska flytta det här, de här förbannade små delarna av huset eller vad du kan tänka att vara. Jag vet inte riktigt vad det symboliserar.
Men det symboliserar ju utveckling av din by typ.
Ja, så till exempel så det är 6 stycken små saker du ska flytta. Eller om du flyttar alla 6 ett steg till höger, då kan du flytta det stora huset till höger. Och då kommer du se en ny siffra i ditt fönster som är... Då
ökar poäng dessutom.
Som ja, senare blir det så. Det börjar när det är 6, sen får man 7 arbetare och så vidare. Tick, tick, tick. Och sen går man hela vägen till höger så kan man få jättemycket poäng. 70 poäng kan man få om man går hela vägen till höger. Och det har jag lyckats med. Det är väldigt tillfredsställande då.
Jag har inte spelat det här. Jag har ju bara spelat det här solo, men jag kan tänka mig att det är ganska smidigt multiplayer också, för det är väldigt mycket som sker simultant.
Ja, jag tycker det är jättebra. Det jag kan tycka är, liksom är lite jobbigt ifall man kommer, om man har tendens, alltså jag har verkligen, försöker verkligen inte minmaxa i det här spelet.
Jag tror att folk som inte kan slå
kan bort
i maxningen, det kommer inte gå. Alltså, jag tror man blir paralyserad. För att det är ganska den fasen när man ska flytta sina saker till höger, alltså man betalar för att uppgradera dem eller vad man gör. Den är ganska komplex. Liksom, här har de säkert gjort mer streamlinat, men typ i runda ett är det betala en resurs som du ser på varje del. I runda två, betala två resurser. Sen blir det betala tre resurser, men betala två om du betalar två olika typer. Så är det en massa kombovarianter här. Och att försöka lista ut innan vad man behöver, det är omöjligt.
I min solo, jag gjorde en solo-video med, jag spelar solo, så kan man kolla in om man är nyfiken. Men där så jag blev ju lite sån här låsning, för det hade också ett kort som sa så här, betala typ sex stycken hops och sex stycken barley för att få 10 poäng. Och då måste jag sitta och räkna ut så här, okej, så är det mer, är det 10 poäng mer än vad jag kan få om jag använder dem till att flytta huset istället? Och det, jag bara kände så här, jag måste bara ta ett beslut, för jag skulle kunna sitta och grinda sönder det där hjärnan, alltså bara typ, vad är maximala sättet för
Men så att jag...
Det är mer grindigt än Agricola eller Caverna, skulle jag säga.
Den fasen, man får nästan bara, vi har ju spelat så när jag Emily spelade, liksom att man samlar på sig så mycket som möjligt, man har en hum om att man kan flytta allting ett steg kanske, och sen så hoppas man kan flytta något extra steg.
Och så är det stenar som är i vägen, måste man ha
det är massa
stenarna. Det är ganska komplext när man börjar prata om det så här. Jag tror inte Mats fattar någonting, han ser helt...
Nej, men det är lite svårt att hänga med. Jag har inte spelat det och jag har ju sett lite grann hur det ser ut. Försökt kolla på någon playthrough och så här, liksom. Men det är svårt ändå att relatera till att hur det är att spela, eftersom inte ens, ni har ju ändå hållit det, ni har spelat det liksom. Men det är svårt för mig att, och så försöker jag komma på någon bra fråga, men då är ni redan igång i en diskussion, så det känns bara som att jag bromsar upp det liksom. Ja, men jag tror också det ser ut som att det är ett spel som kan vara så kul att testa på liksom, och få igång.
Jag tror du skulle tycka det är jättekul. Jag tänkte på det. Jag tror att du skulle tycka det var jättekul. Jag tror att det är ett så pass snabbspelat, känns det som.
Alltså jag är väldigt svårt att se att det här är snabbspelat med dig, Andreas. Sitter inte du på så här?
Men det jag säger, det jag inte gör. Jag försöker liksom förhålla mig till det här spelet på ett sätt som inte
är
så.
Men det kanske är så. Men ni spelar två också, du är med. Emily är alltid snabbspelad liksom. Hon är ju duktig på att ha korta turns liksom, medan du kan vara lite längre så sätt, liksom. Men är det mer simultant, kanske du går lite snabbare också.
Ja, jag kan säga så här, jag tycker kanske att vi tar ungefär lika lång tid på oss i actionfasen, men hon är lite snabbare på den här simultana husfasen i slutet. Hon är alltid klar med lite innan jag är.
Men det är bra om du kan ha den inställningen. För jag tror det finns en fälla här. Jag skulle inte rekommendera det här spelet till någon som känner att de liksom har en jobbig AP liksom.
Nej, men jag pratade med Erik från Tunga Bästutpodden om detta, och jag sa att du kommer inte kunna spela det. För du har alldeles för mycket minmax. Så sa han så här, jag tror precis samma sak om dig, Andreas. Så att han slår ju tillbaka här då. Men det, jag vet inte, det, sen så tror jag också som så här då, att om man gillar UV-spel, att det är väldigt öppen information, alltså det är så här, och eller så här, öppen information, ja, men liksom att det är ganska tydligt vad man håller på med och så vidare.
Här kan det, dold information här.
Här kan det bli otroligt swingy. Alltså de här korten, du spelar ett kort, drar ett kort, oj, det här kan jag spela, pang, oj, du öppnar ett kort, och så bara så händer det saker, och sitter man på andra sidan och bara så här, kul du verkar ha på andra sidan nu liksom.
Det är därför, för mig är det här liksom framförallt ett solospel. För det var ju som med Wingspan. Jag gillar ju Wingspan, men det jag kritiserat med Wingspan, det finns ju massor här. Att så här, du drar ett random kort och så, oj, det här passar ju mig perfekt. Nu fick jag 10 poäng, vad roligt. Och så någon annan drar ett kort och så, nej, det här passar inte alls det jag byggt. Därför att du får saker efterhand. Där tycker jag Agricola då är bättre egentligen. Där du vet redan från början vad du har tillgång till, så att du kan planera utifrån det. Här är det mer så här att sista du gör kanske i hela spelet är att dra ett bonuskort. Och så är det så här, 8 får. Ja, men det har jag redan.
Ja, precis. Absolut.
Så jag har inte gjort någonting för att förtjäna det här, utan jag har bara fått det liksom.
Ja, du drog kortet.
Jo, men alltså.
Jag tror man får gå av inställningen dock, att man måste vara okej med att det är lite swing.
Ja, man måste vara okej med det. Och det jag är okej med det, framförallt när jag spelar solo, för då känner jag att, jaha, den här rundan blir inte så bra, men jag kan köra en runda till, och solo är det ju 45 minuter eller någonting, så det är.
Men hur är interaktionen då, om man säger så, på, alltså, worker placement grejen fattar
jag interaktion på liksom. Ja, den är ju stenhård. Alltså den, som Josef sa, spelet skalar, eller i alla fall på, du spelar på en på solo, jag spelar på två. Jag kan bara tänka mig att det skalar lika bra på de andra också.
Jag har sett John Gets Game spela 3 tror jag. Ja. Men ja. Även, jag måste säga, Mats, interaktion, om du har, i och med att du inte har, alltså nästan alla worker placement-spel jag har spelat innan det här, så är det ju så här, aha, nej, men du tog ju träet nu som jag behövde. Men nästa runda så kan jag gå och ta träet, för då är jag före dig i turordning och vi kommer ju rensa brädet. Här så rensas ju inte brädet. Så det kan vara
inte
så här,
alltid.
Nej, men till exempel så kan det vara så här, mot slutet av spelet kan det vara så att jag ser att du behöver så. Men jag tar sista platsen som du går och så på, så du kan inte så. Det är otroligt hårt på det sättet. Alltså, med,
Så finns lite wildcards, finns ringar i spelet eller om det är juvel eller någonting som att om du inte har det du behöver för att uppgradera eller flytta ett hus, en husdel till höger, så kan du betala en ring och så kan man skaffa sånt. Det som är, vi har ju spelat 4 gånger totalt nu, så vi har spelat med alla kombinationer av kort, så att det finns, det är alltid samma poängkort och det är alltid samma bonuskort kallas det, men det är olika gatewaykort, olika farmkort eller någonting, så det finns 4 lekar av varje där.
Jag tror inte vi ska prata ner så mycket i detaljerna.
Nej, men de är väldigt olika. Jag har upplevt att det är väldigt olika. Det påverkar spelet väldigt mycket.
Det är mycket
typ att viss, en lek kanske mer fokuserar på att man ska så mycket. Och en mer fokuserar på kanske får och så vidare. Så att jag tycker det finns en stor variation i spelet också. Så att, jag måste bara avsluta detta och säga att jag tycker spelet är jättebra. Verkligen. Mm, och svårt att jämföra det riktigt. Liksom. Jag tycker kanske att Caverna är det bästa fortfarande eventuellt. Jag vet inte. Det här är ju där på att snudda med det.
Och det här är där min nummer 3 är på UV.
Otroligt bra alltså. Får jag säga.
Det här står en Caverna för mig. Kanske också.
Emily, hon föreslog direkt att vi spelat till, alltså, nu har vi spelat detta 3 gånger nu snabbt, då ska vi byta i spel, vi ska beta igenom lite spel hemma nu, så nu tyckte Emily att vi ska spela Le Havre. Nu har vi fått meddelande på den här hur man ska uttala någon franska,
en random fransos som har hört av sig till oss.
Ja, en av våra lyssnare, jättekul att få meddelande, vi får det ibland och det uppskattas jättemycket. Han har i alla fall gett oss en uppläxning, eller vet jag inte riktigt, men vi är inte så bra på att uttala de franska sakerna. Men jag ska spela Le Havre med Emily framöver nu på 2. Vi ser hur det blir. Det är säkert 5 år sedan jag spelade spelet, så det ska bli kul.
Jag tänkte nu när har vi pratat Tart Euro väldigt länge, så nu tycker jag vi hoppar över till något helt annat. Jag har spelat Nemesis, som är Awakened Realms Kickstarter, en stor låda, massa coola miniatures, massa pluppar och grejer, kort och allt möjligt. Väldigt intressant. Jag har spelat det här på 2 då. Jag har spelat det över nätet, fast fysiskt över nätet. Så att, ja, det låter ju lite konstigt. Men alltså en 4 kameror och Zoom så spelar jag det här. Aha. Med Helle som är en dansk streamer och YouTuber. Game for Life BG heter hennes kanal. Hon är hennes dotter som har på ett antal år. Och väldigt trevlig människa som jag har lärt känna. Som är med och spelar Werewolf och spelar Fyra Kraken med henne och sådär. Så det var väldigt roligt att spela med henne. Och det, jag har ju Nemesis också, så att jag hade mina fysiska grejer framför mig. Liksom, mitt bräde och mina kort och mina grejer. Och så hade hon dem där. Och så, ja. Funkar det väldigt bra. Det är som när vi spelar Robinson helt enkelt.
Så, ja, just det.
Fast om ni också hade haft dem som framför er. Typ. Mm. Nemesis då ska jag säga. Det är, känslomässigt så är Nemesis, det är en sorts pandemic skulle jag säga i känslan. Alltså det är fullt co-op. Eller man kan spela på olika sätt. Men vi spelar fullt co-op och då är det så här. Ja, på din tur så får du göra så här många grejer. Och då flyttar du runt och så kostar grejerna kort i och för sig. Men jag fick samma känsla som jag får i pandemic. Att så här, ja, jag har de här, jag har 3 grejer jag kan göra på min tur och jag behöver göra det här och vilket är viktigast, och om jag går dit så kanske det händer. Och sen då rent tematiskt så är det, alltså det här är ju Alien the Board Game, eller Aliens the Board Game ska jag säga, för det är ju många aliens.
Har ju fått otroligt bra ranking. Det är ju rankat 24 av alla spel ser jag här.
Ja,
otroligt högt.
Och det har kommit expansioner, det har kommit Lockdown som en helt egen fristående spel och så.
Designer heter Adam Kwapinski.
Jag undrar om inte han är en av dem som varit involverade i This War of Mine och Tainted Grail och så där också.
Okej.
Så det är, men jag var ju inte med på Kickstarten, så det här är ju en retail-kopia som jag köpte faktiskt innan jul. Men jag tyckte det var, alltså det är otroligt spännande. Alltså jag älskar ju Alien-filmerna och Alien-temat. Och här går du runt på ett skepp och du har dina snygga miniatures och sådär. Och måste du undvika att göra ljud, för när du gör ljud så kan du attrahera. Det finns aliens på skeppet redan, men de vet inte var du är riktigt. Och sen då, om du gör för mycket ljud, då dyker de upp. Och du måste utforska, det är det roligaste hela spelet tycker jag. Alltså, alla rum från början är liksom, du vaknar ur cryosleep, alltså du har legat nedsövd. Och så vaknar du minns inte hur skeppet ser ut. Så alla, du blandar de här så att alla rum ligger nedvända. Och så behöver du hitta vissa rum. Och du kan vinna på olika sätt, det är också väldigt häftigt i det här spelet. Du kan vinna genom att, först måste du kan flyga till, jag tycker det här låter helt fel tematiskt. För man, alltså, du lärde mig sig alien-filmen, man vill ju inte flyga till jorden med levande aliens. Det är inte bra. Men i det här spelet ska du då, du kan flyga till jorden.
Det vill man inte, okej.
Okay. Jo, man kan vinna genom att flyga till jorden.
Okej.
Okay. Och så att säga, inte ha några liksom levande, alltså. Men det kommer fortfarande finnas aliens, det är det jag inte får ihop. Men skitsamma. Eller så kan du vinna genom att, så att säga, ta en sån här escape pod och fly från skeppet. Och sätta igång en self-destruct så skeppet sprängs. Och så flyr, och så tar du dig till jorden bara. Det räcker med att en spelare, man spelar fullt koop, så räcker med att en spelare överlever.
Det är lite annorlunda. I många av de här spelen så...
Ja, nej, man kan behöva offra sig liksom. För
att ja, men då är det oftast att man alla behöver överleva eller inte. Ja. Så här.
En annan kul twist är ju då, som inte, jag har inte spelat det här och jag tror aldrig jag kommer att spela det, men man kan alltså spela semi-koop så att man har en traitor.
Så att någon... Jag tror att du ska spela med Mats.
Ja.
För det är så att... jag är jättesugen på det här spelet. Något.
Det är så här att motorerna till exempel är så, då är det två brickor, en som funkar, en som inte funkar, som ligger nedåtvända. Så kan du gå till en motor, titta på den, och då får du se vilken som är vilken. Och så kan du välja då att reparera den, så att den, du ser till att den funkar. Men om du då hade varit traitor, så kan du välja att lägga den så den inte funkar, och säga till alla andra att ja, men jag har reparerat motorn, det är lugnt.
Men vad är man traitor? Är man en alien då, eller vadå?
Jag vet inte riktigt. Man,
hur det alien som är många, så alltså, fast i brädspelsform och med aliens.
Ja, men man vill ju liksom inte vinna. Men eller som ett eget objekt, eller så här Dead of Winter, att så här, du vill uppnå något. Men i alla fall, om du vill komma till jorden så behöver du delvis fixa se till att två av tre motorer funkar. Sen behöver du ta dig till cockpit och se till så att jorden är inställd som mål. För det är också randomiserat i början, ett kort man lägger upp. Mm-hmm. Det är inte säkert att jorden är det man är på väg till. Man är på väg till Mars eller Venus och något. Så då måste man se till att riktningen är satt. Och sen måste man ta sig till Cryo Chamber och lägga sig och sova. Problemet är att när du kommer dit så måste du rulla, då gör du ljud och då kanske du dyker upp, för när du gör för mycket ljud så dyker upp en alien, då kommer en stor alien miniatyr in på brädet och då måste du fightas mot den. Och det är ett väldigt coolt fighting system det är bland det bästa med det här spelet, tycker jag.
Okay.
De har inte ett fast liksom värde. Det är inte så att den här alien har, eller så här, den här alien kanske har den har inte fyra liv och så ska du göra fyra skada på den. Utan du gör skada på den genom att skjuta på den. Och så. Och då måste du använda ambition eller en eldkastare. Eller det finns massa olika vapen. Och så här. Och när du gör skada på den då. Då rullar du tärningar och ser om du får träffar. Och så säg att vi har mött en alien. Vi har gjort tre skada på den. Då drar man ett kort från alien-leken. Och tittar på siffran på det kortet som är uppe i hörnet. Om det då är en trea eller lägre så har vi dödat han. Men om det är en fyra eller femma så har han inte dött den. Då får vi fortsätta göra skada på han. Och sen dra ett nytt kort. Efter vi har skjutit. Så man, okay. Alla har variabel health. Ja. Vilket är jättekult system. Jag har aldrig sett det i ett annat spel. Så det går inte att planera. Alltså...
Nej, precis. Det går inte att planera exakt. Liksom, så att vi måste göra så här, vi ska göra träffarna så här. Nej. Hit och dit.
Kan det vara så att du drar. Det råkade jag hälla ut för då. Att jag sköt två gånger med min pistol. Jag hade bara typ fem skott. Men jag sköt två gånger på han. Han blev skadad. Och sen drar jag ett kort som sa att han flyr. Så då bara stack han in i någon sån här ventilation och försvann. Och så healade han sig själv. Så då var min ammunition helt wasted. Jag fick inte ens döpa honom. Så då kommer han tillbaka senare. Är riktigt coolt tematiskt. Och det är sån här, man får faktiskt känslan i spelet, tyckte jag, av Alien-filmen. Eller av det här så här. De kan dyka upp när som helst. Och det kan vara en jättestor, det kan vara jätteliten. Kan komma sån här små sån här facehuggers också.
Just det.
Och får du en sån på dig då, så får du lägga ett sånt kort. Och det kortet sen kommer upp i din lek. För det är som en deckbuilder typ, eller så här. Så dör du bara rakt av, då är du död direkt. Och så.
Men kan du rangordna, kan du sätta in det typ i perspektiv med andra koopspel? Alltså,
jag spelar ju mycket hellre det här än Pandemic till exempel. Alltså,
yeah.
Jag älskar den här tematiken. Och,
är det i Robinson Crusoe-klass? Pratar vi där liksom? Eller kan det vara det kanske om vi spelar mer? Eller hur?
Jag tror, alltså det är ju som sagt, man kan spela det som, jag tror som semi-co-op skulle jag nog inte ens vilja spela det, tror jag. Jag tror, jag vill inte spela ett 3 timmars spel där någon så här motarbetar oss hela tiden. Jag vet ju Manchester Madness Second Edition som vi har spelat ihop. där gjorde jag ju till och med så, i Manchester Madness Second Edition så finns det vissa kort som du kan dra där du blir insane, så drar du ett insane kort. Det finns vissa kort som när du börjar motarbeta de andra. Ja. De korten tog jag ut ur min kopia. Jag vill inte ens ha dem i min kopia. Så det ska vara ren co-op tycker jag då. Men jag tycker det är, jag skulle säga att det här är ju, det är ju definitivt min topp 100 efter en spelning. Det är liksom intrycksmässigt. Det är möjligen som jag skulle kunna tycka var, jag vet inte, jag tänkte säga att det kanske blir tråkigt med om man fler, kör fler gånger. Fast samtidigt, alla rum hamnar på olika ställen. Man får olika vapen, det finns olika karaktärer. Olika aliens som dyker upp. Det är även ett väldigt coolt system där du drar, när du gör ljud så drar du ur en påse tokens. Om du då drar typ en sån här liten larva, då händer ingenting. Men då tar du bort en token och lägger in en adult token istället. Så nästa gång du drar så är det större risk att du drar en. Så det är så lite push your luck system också. Det finns många små coola mekaniker i det här och mycket som är väldigt välgjort. Har man då, hon hade ju den här Kickstarter-utgåvan där du har små liksom skepp, sådana här pods du kan fly i, och du har liksom, ja, du kan samla ägg om du hittar deras nest, så kan du, måste du gå och analysera äggen i labbet liksom och,
ja, det här känns ju verkligen som ett spel jag vill testa, alltså jag gillar ju co-op-spel.
Jag tror du skulle älska det här faktiskt.
Jag har inte sålt på temat. Nej. Men jag tycker ju att Legendary Encounter-spelen är ju fantastiska.
Jag tror du skulle sitta och typ så här småfnissa och tycka det var jättespännande. För det är så här, du gör ju massa olika saker i spelet som är så här. Ja, men om jag går in där, vi behöver gå in där, för det är viktigt, men jag kommer göra ljud. Om jag gör ljud, då finns det en viss procentuell risk att det kommer en alien. Om det kommer en alien så finns det en viss risk att det är en stor farlig alien. Och jag har två ammo kvar, så att är det värt att göra det? Eller ska du gå in och göra det istället? För du har mer ammo. Och sen kan vi då söka i alla rum så man kan hitta medicin och olika items. Och sen kan du crafta, så om du har typ bandage och en flaska sprit så kan du bygga en molotov cocktail. Så det, nej, det är mycket coola grejer i det här spelet. Alltså. Det är...
Nej, Mats, vill du, var du otänd på semi-coop? Eller på
nej, men jag gillar aliens-temat. Så jag, men,
alltså,
jag
skulle hellre
som spel som co-op än en semi-coop också, tror jag. Och om man bara får in i temat liksom, och mekanikerna är trevliga. Så, och,
att de hänger ihop.
Så kan jag mycket väl tänka mig att spela sånt här. Liksom.
Mm.
Vi gillar ju Pandemic- varianten, om du påminner inte om det, så ja, fine, då är det säkert ett bra spel.
Jag skulle säga att det är mindre än Mary Trashit än jag trodde det skulle vara. Det är mer så här, planera min max euro, att så här, men det är hela tiden, det är hela tiden kalkylerad risk. Så här, någonting dåligt kan hända. Det finns 3 av 4 3, så varje rum har ett antal utvägar, och blir det ljud på två ställen samtidigt så kommer de. Så att du kan hela tiden beräkna så här, men hur stor risk är det att de kommer att komma?
Mm.
Och är riktigt coolt och riktigt så här, jag skulle vilja spela det typ mer liksom, alltså fysiskt. Det är ett spel som jag har och som jag har insert till och jag har slivat och allting, men jag kommer inte att sälja det, utan jag kommer att ha kvar det tills den dagen man, efter pandemin, man kan spela det med folk.
Ja, men det är så att vi sätter upp det på listan också och spelar här. Det blir många spel ska spelas snart.
Alltså Awaken Realms är min nya favorit publisher alltså. De gör ju så bra grejer. Det är bara det här drömspelet jag har kvar som jag måste få tag i, vad det heter.
Drömspelet.
Tom Vassel hyllar nu, han säger att det är fantastiskt, han har spelat det massor. Nej, men vad heter det?
Etherfields, nej.
Jo, precis, Etherfields, som är varje karta, varje spelomgång är en dröm, som olika teman typ. Alla är knäppa mardrömmar typ. Men det är så fantastiskt.
Ja, vi kanske ska börja tänka på refrängen helt gärna. Jag vet inte, det känns som att vi pratat länge nu, kul.
Ja,
jag är orolig att vi inte hade någon content, men nu sitter vi ändå och tjatar en timme.
Ja, men nu blev vi också ganska fokuserat på 2 huvudspår, kan man säga, Hallertau och det här Nemesis då. Plus lite småkört i början, så det kanske är bra att vi har lite mer struktur kanske den här gången och tydlighet. Vill man kan vi säga nu då, vill man inte lyssna på spel som Nemesis eller Hallertau, så ska man inte lyssna innan det här.
Nej, men så är det ju lite. Sen ska jag säga inför nästa vecka.
Va? Jag fattar ingenting.
Nej, det kan du fundera på, Andreas.
Jag förstår verkligen ingenting.
Om man är helt ointresserad av Hallertau och Nemesis så blir ju avsnittet ganska ointressant.
Ja. Men det kan vi inte säga innan nu då. Nej, men nej, precis. Det är det.
Troll.
Jag vill teasa lite inför nästa vecka, eller på så här, men nästa gång, nästa avsnitt.
Nu lovar du någonting dumt säkert.
Jag kommer lova någonting. Nästa avsnitt så kommer vi djupdyka en liten stund i Brädspelsforum. Och Jens Ternström som har gjort en engelsk-svensk brädspelsordbok som vi ska prata om.
Ja.
Som vi tycker det är lite coolt. Delvis så är det bra för folk med nya hobbyer när man kan liksom få lite förklaringar på vad saker är. Vi sitter ju här i podden och pratar om massa olika mekaniker och push your luck och action draft och allt vad det kallas. Och det kan vara bra att man kan ha lite koll. Och sen så tycker jag det är väldigt kul initiativ av Jens också att göra en sån här.
Absolut. Ja, den är ju... Jag kollar på den här, den är ju verkligen...
Ja. Så den djupdyker vi lite nästa gång och får lite... Och då är vi på 18 och sen är vi snart på 20 och då blir det hemlig gäst. Det är mycket kul som kommer.
Mm. Verkligen, det ser fram emot.
Ska vi klämma in 19 mellan 18 och 20 också? Eller?
Ja, det ska vi. Ja. Det är avsnittet när du ska prata oavbrutet.
Ja, det blir kort.
Mats har faktiskt spelat spel också. Han spelade Terraforming Mars, men vi sa att vi pratade inte om det. Då.
Vi pratade inte mer om det.
Det var nog
med det. Ja, vi har pratat om Dice Game redan, så vi har
nästa
pratat
gång
Terraforming Mars.
Ja. Kul grabbar.
Nej, men det är som sagt, nästa vecka så ska vi spela lite mer.
Mm. Det ser jag fram emot.
Tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack allihopa. Vi hörs och ses. Hörs i alla fall.
Ha det bra.
Hej
på.
Hej.
Stort tack för att du lyssnar på oss i Snacka Brädspel. En podcast av Andreas Isberg, Josef Sandholm och Mats Jengard. Musiken du hör i bakgrunden är det Malin Isberg och Sofia Svärd som skapat. Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att berätta om vår podcast för en vän eller två. Och slutligen, vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Facebook. Hej då!